Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lösta mord, Rebecca Middleton, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Sterner och jag som har klippt och läser in det heter David Oskarsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar på Olösta mord skulle vilja vara med och sponsra podden får du jättegärna göra det på Patreon. Du går helt enkelt till patreon.com och söker på Olösta mord. Det rör sig om en liten summa per avsnitt, men det gör en jättestor skillnad för oss. Vi släpper nya avsnitt regelbundet varje vecka. Men om vi av någon anledning inte skulle göra det, då dras inte heller några pengar. Rick tittade ner på det bleka ansiktet i liksäcken. Han såg direkt att det var som han och Jasmine hade fruktat. Det var Becky som låg där, död, med ett blodigt sår över halsen. Rick traumatiserades svårt och kunde inte kontrollera sig. Han skrek rakt ut och slog runt omkring sig. Jasmine, som fortfarande inte visste att Becky hade hittats och att hon var död, hörde sin pappas skrik och förstod direkt. Rick la sig på knä och försökte krama om Beckys kropp, men drogs bort av polisen. Rick hade hunnit se knivsåret på Beckys hals och förstod att hennes död inte handlat om en olycka. Hon hade blivit mördad. Jasmine togs in till polisstationen för förhör. Hon försökte hålla ihop. Tiden var kritisk nu. Ju längre tid som gick, ju större risk var det att gärningspersonen eller personerna kom undan. Jasmine berättade att hon och Becky hade fått motorcykelskjuts hem av 3 mörkhyade män, men att männen som körde Becky ökat hastigheten och kört iväg efter några minuter. Jasmine hade antagit att de bara haft bråttom att komma hem och kört i förväg. Rebeccas mamma, Cindy, fick det telefonsamtal som ingen förälder vill få. Hon blev ombedd att kontakta Rebeccas pappa Dave och berätta, men bröt ihop totalt och klarade inte att ringa. Istället bad hon sin pappa, Rebeccas morfar, att ringa. Trots skilsmässan hade Dave fortfarande en mycket god relation till Cindys pappa. Dave var på jobbet när hans ex-svärfar ringde. Han har berättat efteråt att han minns att ex-svärfadern började med att säga att han hade något fruktansvärt att berätta. Men efter det minns han ingenting. Timmarna efter beskedet är som en stor tom minneslucka. Cindy och Dave satte sig på nästa plan från Kanada till Bermuda. Och samtidigt pågick brottsplatsutredningen. Polisstyrkan på Bermuda var inte stor nog att tillåta särskilt många specialtjänster. Det fanns ingen specialiserad mordutredare. Faktum är att de tillgängliga poliserna den natten var så få att polisaspiranter som precis avslutat utbildningen fick kallas in för att hjälpa till i sökandet efter spår. Några meter ifrån platsen där Becky hittats hittades hennes BH och kjol. Den vita t-shirt hon haft på sig saknades. Det var uppenbart att hon inte tagit av sig plaggen frivilligt. De hade blivit avskurna från hennes kropp. Normalt sett togs en rättsläkare in från Kanada, USA eller Storbritannien när ett mord skett på Bermuda. Den här gången gjordes detta inte, av okänd anledning. Istället fick en lokal obducent på ett sjukhus genomföra det jobb en rättsläkare normalt sett ansvarar för. Obduktionen visade att Becky blivit våldtagen och våldsamt knivhuggen innan hon fått sin strupe avskuren. Becky hade blivit huggen och knivskuren 35 gånger. 19 av dessa var i nackområdet. Hon hade även blivit knivskuren i huvudet. Polisutredarna trodde att gärningspersonen, eller gärningspersonerna, gjort detta mot henne när hon gjort motstånd under våldtäkten. En presskonferens hölls. Cindy och Dave, som nu anlänt till Bermuda, förkrossade av sorg, bad allmänheten om hjälp att identifiera den eller dem som gjort det ofattbara mot deras dotter. Polisen sa att de letade efter 3 mörkhyade män och 2 motorcyklar. 2 dagar efter mordet på Rebecca flögs hennes kropp hem tillsammans med Cindy och Dave. Uppmärksamheten var stor och media svärmade över hela flygplatsen i Ottawa. Cindy och Dave fick hjälpas ut bakvägen för att komma undan journalister och fotografer. Rebeccas begravning hölls i hennes hemstad Belleville. Mer än 1000 personer kom på den för att ta farväl av henne. Platsen i Ferry Reach, där Rebecca hittades, täcktes av blommor, nallar och kort. Ett av korten var från Jasmin. Där stod, översatt till svenska: "Du är min bästa vän, och du kommer alltid att vara det. Jag kommer aldrig att glömma dig. Du var en smart tjej, en glad tjej. När jag tittar på stjärnorna vet jag att du tittar ner på oss därifrån. P.S. Förlåt." Jasmins pappa Rick hade också skrivit ett meddelande på kortet. Och det löd så här i svensk översättning: "Trots att vi bara känt varandra i mindre än 2 veckor är jag så glad att jag fick träffa dig här på jorden. Och jag ser fram emot att få träffa dig i himlen. Jag älskar dig, Becky." Polisen utfärdade en belöning på 10 000 bermudiska dollar. Den bermudiska dollarn är peggad mot den amerikanska och har därför samma valutakurs. 10 000 dollar motsvarar i dagens penningvärde ungefär 200 000 svenska kronor. Polisen gick igenom registren över brottslingar som begått sexualbrott och eller mord och tog in 14 stycken män för förhör för att ta blod- och DNA-prover. Dean Lottimore, mannen som skjutsat Jasmin, hörde av sig och togs in för förhör. Han hade ett vattentätt alibi eftersom han varit med Jasmin, men däremot kunde han kanske identifiera männen som hade kört Rebecca. Han fick titta på foton av alla kända sexförbrytare och andra grova brottslingar på Bermuda. Han kände igen en av männen, men sa ingenting. Och det gjorde han inte, för han var rädd. Dean hade en son och familj, Han trodde att han utsatte dem för fara om han pekade ut någon för mordet.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men till slut bestämde han sig för att han var tvungen att säga något. Den 9 juli, 6 dagar efter mordet, identifierade han en av männen som Kirk Mundy, 21 år gammal. Efternamnet Mundy stavas M-U-N-D-Y. Sperma hade hittats i Rebecca och den skickades till RCMP, alltså Royal Canadian Mounted Police i Ottawa, för DNA-analys. Bermudas möjligheter att själva analysera DNA var små. Därför behövde de experthjälp. Den utlovade belöningen ledde till att polisen blev nedringd av tipsare, och det på gott och ont. Det tog tid att utreda tipsen och de flesta ledde ingen vart. Men det fanns vittnesmål och tips som faktiskt ledde utredningen framåt. Ett ögonvittne hörde av sig och berättade att han hade stött på den nu utpekade Kirk på en bro i närheten av Ferry Reach den aktuella natten. Kirk hade haft sällskap av en kille vid namn Justice Smith, 16 år gammal. Och du som lyssnar hörde rätt, det är alltså inte Justin, utan den här personen hette Justice. Stavas J-U-S-T-I-S, så inte exakt som det engelska ordet för rättvisa. Vittnets bil hade gått sönder och den hade vinkat in Kirk och Justice motorcykel för att få hjälp. Vittnet hade lagt märke till att Kirk hade blod på sin tröjarm. Ett annat ögonvittne hade sett Kirk och Justice klockan 03.20 på natten, även det i närheten av Ferry Reach. Registreringsskylten på motorcykeln hade varit övertäckt med något som liknade vitt tyg eller en trasa. Dagen efter att de två blivit identifierade, den 10 juli, häktades Kirk Mundy och Justice Smith. Kirk var ute med borgen i väntan på rättegång efter ett väpnat rån mot en värdetransport. Kirk, som hade flyttat till Bermuda från Jamaica, hävdade att han varit hemma med sin flickvän hela kvällen och natten den 8 och 9 juli. Flickvännen var gravid och de hade haft en stillsam hemmakväll. Men i ett förhör 2 dagar efter att han blivit häktad, den 12 juli, medgav han via sin advokat att han hade träffat och skjutsat Becky den natten. Men att han absolut inte våldtagit henne. Nej, de hade haft sex under samtycke, enligt Kirk. När de åkt på motorcykeln hade Rebecca, enligt Kirk, börjat ta på honom och hade viskande föreslagit att de skulle ha sex. De hade kört till en park och haft sex, varefter Kirk gått till en bäck i närheten för att tvätta av sig. Under tiden som han var där hörde han Rebecca skrika "nej" med rädd röst. Kirk sprang tillbaka och såg då Justice våldta Rebecca. Kirk såg Justice slå Rebecca i ansiktet. Men när Kirk kom närmare såg han att Justice inte slagit Rebecca. Han hade knivhuggit henne. Blod forsade ut från hennes hals. Utan ett ord kastade sig de två männen på motorcykeln och körde därifrån. Kniven som Justice använt för att hugga Rebecca kastade de över ett broräcke ner i havet. Kniven hittades snabbt. Den matchade ett knivsätt som Justice hade i sitt kök. Kirk blev erbjuden en överenskommelse. Om han vittnade mot Justice skulle han få ett mildare straff. Åklagaren ville först vänta in resultatet av DNA-testerna, men det tog så lång tid. Och de visste ju faktiskt redan vem som var den huvudsakliga ansvarige för Rebeccas död. Det fanns tillräckligt mycket bevisning redan. Drygt 2 månader efter mordet, den 16 oktober 1996, erkände sig Kirk skyldig till medhjälp och dömdes till 5 år i fängelse. 2 dagar senare kom till slut resultatet från DNA-testerna tillbaka från Kanada. Och resultatet var troligen en chock för åklagaren och utredarna. Det var nämligen bara Kirks DNA som hittats på och i Rebecca, inte Justice. Enligt utlåtandet kunde Justice inte ha våldtagit och mördat Rebecca utan att ha lämnat ett enda DNA-spår. Nu såg Kirk ut att vara den huvudsakliga skyldige. Men Kirk hade redan fått sin dom. Åklagaren försökte få domen ogiltig förklarad, men det gick inte. Kirk, som nu verkade vara den som var huvudskyldig till våldtäkt, tortyr och mord av Becky, skulle komma undan med fängelse i 5 år. På Bermuda finns regeln om double jeopardy, alltså att en person inte kan dömas för samma brott 2 gånger om inte ny bevisning eller andra fakta framkommit. Regeln om double jeopardy finns i många länder och är inskrivet bland annat i EU:s lagstiftning. I USA är det en del av det 5:e tillägget, the 5th amendment. Det här är en lag som i flera länder utvecklats och ändrats under åren, i synnerhet vad gäller ny bevisning och vad den kan innebära. I Storbritannien gjordes en reform under början av 2000-talet efter flera uppmärksammade fall. En kvinna vid namn Julie Hogg mördades 1989, men hennes mördare blev frikänd. 10 år senare erkände han, men eftersom han inte kunde ställas till svars en gång till kunde han bara dömas för mened, alltså för att ha ljugit vid den första rättegången. Hans erkännande ansågs alltså inte som ny bevisning. En aktuell fråga nu är den nya tekniken. Det kan ju finnas fall där det inte tillkommit någon ny bevisning, men där till exempel den nya DNA-tekniken kan göra det möjligt att få fram fler svar från den bevisning som redan finns. Men på Bermuda var rätten stenhård. Det hade inte tillkommit någon ny bevisning. Kritiken mot åklagare och polis var enorm. Varför hade de inte väntat på resultaten från DNA-testerna innan rättegången och domen?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Senare samma år dömdes Kirk för det väpnade rånet han genomfört och fick för det 16 år i fängelse. Den 23 november 1998, drygt 2 år efter mordet på Becky, var det dags för Justice Smiths rättegång. På Bermuda är gränsen för att döma som vuxen 16 år, vilket Justice var när brottet begicks. Cindy och Dean flög till Bermuda. De tänkte inte missa en minut av rättegången. De ville se rättvisa skipas. Trots missen med DNA-testerna var Kirk fortfarande huvudvittne mot Justice. Men problemen med utredningen och rättegångarna fortsatte. En vecka innan rättegången mot Justice skulle börja avsade sig åklagaren fallet och lämnade Bermuda. En ny åklagare fick snabbt läsa in sig på fallet och ta över. Rättegången startade med att samtliga bevis som fanns lades fram. Eftersom det inte fanns DNA-bevis som pekade mot Justice var det starkaste beviset att kniven som användes vid mordet verkade ha varit hans. Det gick inte att till 100% bevisa att det var hans kniv. Det som pekade åt hans håll var att han hade andra knivar i samma serie i sitt hem. Justice försvarare hävdade att det var alldeles för svaga bevis för att ens åtala Justice. Det var inte ens säkert att det var hans kniv. Och även om det var det, var fanns bevisen för att han ens varit på mordplatsen? Det fanns ögonvittnen som sett honom och Kirk i närheten, men inte på platsen där Becky blivit hittad. Domaren höll med. Det fanns verkligen inte tillräckligt mycket att gå på. Han ogiltigförklarade rättegången. Justice Smith var en fri man. Domarens beslut överklagades av åklagaren till Bermudas högsta domstol som ligger i London. Domstolen beslutade att domaren gjort rätt som ogiltigförklarat rättegången. Kirk Mundys rättegång för det väpnade rånet kvarblev och han dömdes till ytterligare 16 år i fängelse. 2 år senare, 1999, knivskar Justice Smith en kvinna utanför en bar. 2002 dömdes han först till 11 månader i fängelse, men efter överklagan ökade straffet till 18 månader. 10 år efter mordet på deras dotter blev Cindy och Dave kompenserade för det lidande som de hade fått utstå. Bermuda betalade dem $2,840,63, vilket motsvarar ungefär 35 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Fallet upprörde fortfarande både allmänhet och politiker 10 år efter att mordet skett. En av dem som engagerade sig var advokaten och människorättsföreträdaren Sherry Booth. Hon bestämde sig för att bli Cindy och Daves målsägaradvokat och hon kände att det måste finnas något att göra åt de fel som begåtts. 2011 lämnade Sherry Booth in en uppmaning till den bermudiska rätten. Hon uppmanade dem att öppna upp utredningen igen. Sherry är inte bara en aktad advokat utan även den dåvarande premiärministern Tony Blairs fru, vilket bidrog till att fallet togs upp som huvudnyhet i press och tv igen. En 2 dagars genomgång av fallet hölls i domstolen. Åklagaren sade att han höll med om att fallet hade hanterats fel, men att riva upp den dom som fanns och att pröva fallet igen skulle vara mot lagen eftersom ingenting nytt tillkommit sedan rättegången lades ner. Inga nya bevis eller andra omständigheter. The Rebecca Middleton Foundation grundades. En stiftelse med syfte att samla in pengar. Dels för att stötta familjen Middleton genom att hjälpa dem med advokatskostnader och dels för att skydda andra kvinnor på Bermuda. Bland annat har stiftelsen köpt in personlarm till kvinnor som varit utsatta för våld av sin partner. 2014 skulle en dokumentärfilm om fallet göras. Återigen hamnade fallet på nyheterna, men denna gång eftersom dokumentärfilmerna inte fick arbetstillstånd och därför inte kunde filma dokumentären på plats, utan fick göra det på en annan plats istället. Kritik riktades mot Bermuda och det hävdades att de gjorde detta för att skydda sin främsta näring, turismen. De hade, enligt kritiken, under hela processen sedan mordet på Rebecca försökt lägga locket på. Att ögruppen skulle få en stämpel som farlig riskerade att minska turismen påtagligt och att därmed påverka landets ekonomi negativt. Bermudas styrande hävdar själva att det inte alls handlar om att de inte godkänt några arbetstillstånd, utan om att dokumentärfilmerna inte ens hade ansökt om arbetstillstånd, utan helt verkar ha missuppfattat att det behövdes. Dokumentären heter Murder in Paradise, Stranger Danger och är producerad av Investigation Discovery. 2017 hade Kirk avtjänat sina straff och blev omedelbart därefter utvisad till sitt hemland Jamaica. Dana Rawlings, DJ:en som var den som hittat Rebecca döende, fick en dotter. Han och hans partner döpte barnet till Rebecca. Jasmine fick en dotter som fick mellannamnet Rebecca. Båda Rebeccas storebröder har döttrar som fått Rebeccas namn som mellannamn. Det finns stipendier i både Belleville och på Bermuda som bär Rebecca Middletons namn. Rebeccas familj samlas varje år den 27 juni för att fira hennes födelsedag. I år, det vill säga 2024, skulle Rebecca ha fyllt 45 år. Och det var berättelsen om mordet på Rebecca Middleton. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Det är zimwaypodcast@gmail.com. Stort tack till Jenny Sterner som har skrivit de här två avsnitten. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.